Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till dagens avsnitt 328, och idag så tänkte jag att det skulle handla om dig, Caroline. Och Caroline, som inte vet vad du brukar kalla oss, säga lagom måttligt entusiastisk.
Ja, ibland vet jag inte vad det ska handla om. Ja. Ja,
för att det kom en tråd i forumet som var så här, Call for Caroline av Index Queen och Mattias och några andra som var så här, 327 avsnitt, det är trevligt Jan, vi har hört dig ganska mycket, nu vill vi höra Caroline. Så att det kom lite så här frågor om insikter, vår ekonomiska resa, saker du har sett.
Ja, saker som jag inte höll med om.
Ja, om du har koll på vår ekonomi. Ja. Om
vad barnuppfostran var det väl också lite.
Ja, ekonomisk. Mm. Vad lägger du pengar på? Mm. Etc. Var håller vi inte med varandra? Mm. Och sen så tar vi också avstamp i att jag var och lyssnade på en amerikansk hospiceläkare som är ekonomiskt fri, men som jobbar, som han sa så här, jag älskar att vara på de här hospice och göra sådana här livsåterblickar tillsammans med då de här äldre människorna. Och på engelska var det så clinical life review, där man låter människor reflektera på sitt liv och få ett liksom så här, dela med sig av sin historia, få samla på sig sina, liksom dela med sig av sina guldkorn, sina erfarenheter, sin visdom. Och i anslutning till avsnittet så har du en checklista med, alltså där är 50 frågor. Vi går ju inte igenom alla i avsnittet, utan en 10-15 stycken. Så att jag tänker att man kan använda de frågorna själv, att intervjua sin partner eller att intervjua
eller
sina...
själv besvara, ja.
Eller precis. Själv besvara dem naturligtvis. Ja. Eller framförallt också prata med sina föräldrar. Om man har äldre föräldrar i livet, att det kan vara ett ganska fint samtal.
Ja, och i och med att man inte ligger liksom på ett hospice så har man ju liksom sådana stora möjligheter att fundera över, okej, men vad skulle jag egentligen vilja svara på de här frågorna?
Ja.
Så, vad är ett rikt liv eller vad ser du tillbaka på och är stolt över? Alltså, ja. Vad skulle jag vilja svara?
Ja, men exakt.
Det är ju en rikedom att vi har den tiden,
ja, men exakt.
De flesta av oss.
Exakt. Så att man kan se det lite som ett depåstopp i livet att inspireras. Och som sagt, du kan lyssna på oss, men egentligen är det mer intressant att du tar diskussion med någon som är viktig för dig. Och sen kan du använda vårt som ursäkt eller som en inspiration.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Att jag har ju precis varit på konferens i USA som är en sån här Boggleheads-konferens som är typ, om man ska säga, typ Rika Tillsammans fast i USA och 25 år äldre på allihop. Där så hade en hospiceläkare som hette Jordan någonting som pratade om life review. Questions. Och life review questions kan man säga så här, det var han började med så här, detta är inte något new age-igt.
Nej, jag vill inte att det skulle uppfattas för mjukt.
Nej,
för den
och precis, inte med massa 60-åringar, alltså 560-plus-åringar som liksom bara, show me the money och älskar Excel och sådant.
Mm.
Men det var ju något som, det var en Harvard-professor och så här, psykoanalytiker som heter Erik Eriksson som levde mellan 1900 och 1994-ish. Som observerade att när folk började närma sig 50-årsåldern så började man reflektera över sitt liv, helt enkelt. Och liksom, vad har det betytt, etc. Och så konstaterade den också att liksom, folk i olika åldrar ser på sitt liv olika. Och då var han detta, liksom, att det kunde ge ett perspektiv. Och detta är så någonting som man gör på hospice. Med,
alltså, vad är nu hospice? Är det där som man...
Man går för att dö.
Ja, man ligger där när man är obotligt sjuk till exempel.
Ja. Och han, den här, det var roligt, den här läkaren, han var ju så här ekonomiskt fri. Mm. Men han jobbade ändå 2-3 dagar på hospice för att han upplevde att det gav honom så mycket.
Mm.
Och han, Erik Eriksson, då liksom det jobbet togs över av en annan läkare som heter Robert Butler. Och han då konstaterade detta som kallas för clinical life review. Och att detta är liksom ett frågebatteri som man gör med människor när de är liksom i slutet av livets slutskede. Alltså, jag försöker inte implicit säga någonting här, utan den här hospiceläkaren som var så här, detta är ganska bra att göra vid ett par tillfällen i livet.
Ja, men det kan jag förstå.
Att det ger liksom, att det ger en tillfälle att samla sin visdom.
Ja, man vill kanske inte samla sin visdom i slutet och tänka så, shit, tänk ändå om jag hade samlat min visdom tidigare, då hade jag gjort annorlunda.
Exakt, och sen det andra som jag tänkte på, så jag tänker att vi ska gå igenom några av de här frågorna.
Från Clinical
Life Review.
Ja.
Jag tänker att du ska få svara på dem. Och så tänker jag också att detta är en liten träning. För jag tänkte faktiskt att vi måste bjuda in min mamma någon gång till podden.
Ja, vi får göra det.
Och detta hade varit ganska kul att gå igenom några av de här frågorna med henne. Och man kan också säga att Jane Fonda gjorde detta populärt. För hon skrev om detta i sin bok. Sen minns jag inte, jag har hört namnet Jane Fonda.
Ja, men hon är skådespelerska som är ganska, hon är nog hyfsat gammal nu tror jag också. Hon var ju liksom en sån skönhets- och sexsymbol på sin tid och hade sån här gympavideos och sånt. Gympaböcker. Vi hade hennes gympaböcker hemma och jag älskade dem.
Ja.
Jag gjorde Jane Fondas övningar från 80-talet.
Ja, men och den andra sån här roliga idén var att Index Queen i forumet, hon skrev också så här, jag vill ha så här Karl för Caroline. Jag vill ha ett avsnitt med Caroline om Caroline. Och så var jag så här, ja men så här, kan vi inte liksom...
Alltså det är jättefint och jag är väldigt smickrad.
Ja.
Men jag känner mig också utsatt.
Så jag tänkte att vi skulle slå två flugor i en smäll. Och sen så tänker jag också att du som lyssnar eller tittar på detta, jag kommer att skriva de frågorna i en separat, liksom, så att man kan liksom ladda ner dem på antingen i en pdf eller någon mail. Vill man liksom annars inte ha dem så kan man alltid googla life review questions och så får man massor av hemsidor.
Man vill ha de rätta, John.
Ja,
de men, som är så kliniskt framtagna.
Ja, men jag kan säga så att jag har läst några så här studier. Det är lite olika, men det är genomgående temat kan man säga så här, att man behöver inte säga det som en checklista, utan man låter den som man intervjuar prata om det som den vill prata om. Mm-hmm. Så man har lite så här olika startfrågor. Vissa, de är till exempel så här, i de här studierna så har jag sett så här att ja, men där finns egentligen inga liksom riktlinjer, men till exempel män tenderar att prata mer om sina åstadkommanden. Kvinnor tenderar att prata mer om sina relationer. Och ja, etc. Så att det är liksom som en intervju. Så vi får se hur duktig jag blir på detta idag. Men jag tänker faktiskt att vi börjar inte med en sån här klinisk life review, utan vi börjar faktiskt med Index Queens fråga. Eftersom den ändå hänger ihop. Då skriver hon så här: personligen så är jag nyfiken på hur Caroline ser på er ekonomiska resa. Finns det saker som du inte trott på som har blivit jättebra? Finns det saker som du har trott var bra men som visade sig vara flopp? Så hur ser du på vår ekonomiska resa?
Mm. Alltså vi har ju varit tillsammans i 20 år nu ju.
Mm. Blev
och vi har nog ändå varit ganska samstämmiga kring vad vi vill. Eller så, vi vill inte ha ett helt vanligt liv med där man går till jobbet och det är lite mindless liksom.
Mm.
Och man skaffar sig saker, man har inte tänkt igenom varför och man har inget sparkapital. Vi vill ha mycket frihet och det vill vi ju även för 20 år sedan ju. Så då börjar vi liksom ta reda på så hur gör man för att bli rik och hur gör man för att man investerar sig rik och så. Och vi har ju provat massvis med grejer. Alltså vår största flopp.
Nu är jag jättenyfiken.
Vad det är den största ekonomiskt sett. Men det var ju, vår första flopp var väl egentligen när vi investerade i någon slags obyggd lägenhet i Turkiet.
Ja.
2006 eller 7 eller något sånt. Ja. Och den skulle vara klar 2008.
Mm.
Och den blev liksom aldrig klar. Och det var jättemånga som investerade på det viset. Och det var via något annat företag som liksom hjälpte svenskar att göra det. Alltså det var ändå ganska nytt tror jag i Sverige. Men kanske inte i Storbritannien för där har man nog gjort ett tag. Och jag tror det var många britter som var med också.
Absolut.
Ja. Men det blev liksom så att jag tror det företaget gick i konkurs och sen så blev vi väl som markägare eller vad det var.
Ja, som lägenhetsinnehavare.
Lägenhetsinnehavare, eller lagfarts.
Ja.
Så blev vi stämda då av turkiska staten. Vi fick liksom bara något brev hem från svenska UD.
Justitiedepartementet.
Men ja, så det var ju jävligt länge som det höll på med olika advokater som skulle liksom samla alla investerare och så.
Mm. Och då ska man säga så här att det var ju flopp, vi lånade 300 000 för att investera i detta.
Ja, och jag kan liksom titta tillbaka och tänka så, ja men vi försökte vårt bästa.
Ja.
Och vi visste ju ingenting.
Mm.
Och jag är glad att kunna berätta här, så nej alltså det finns ju vissa saker som kanske tenderar att inte funka.
Mm.
Men sen har vi väl vi har ju spelat ett spel också som jag tycker jättemycket om, där man ska träna sig lite i det här tänkandet att liksom vad har jag för ekonomiskt mindset och hur hjälper det mig mot min resa mot ekonomisk frihet eller att bli ekonomiskt oberoende. Och det heter ju vad heter det? Nej, det heter inte Rat Race.
Cashflow 101.
Cashflow 101 av
Robert Kiyosaki.
Ja, precis. Så då spelar vi ju det också mycket. Mm. Liksom för att utforska så hur tänker jag kring min ekonomi. Och om jag spelar annorlunda denna gången. Med, liksom när jag får upp en sån här investeringsmöjlighet. Kommer jag då liksom att få andra resultat om jag inte brukar tacka nej bara. Mm. Eller gör som jag brukar och tacka nej. Och där, vad var det jag tänkte med det? Då var det ju liksom det här med att man skulle typ investera i någon mack eller någonting i spelet.
Mm.
Och sen så fick man då en sån tickinkomst på det.
Ja, alltså utdelning.
Ja. Utdelning, ja. Och sen så stötte vi på någon liknande investering i verkliga livet. Och då var vi så, ja men då, det kan ju vara så att detta funkar liksom.
Ja.
Så då investerar vi i det också.
Ja, det har väl också blivit flopp.
Det har också blivit en flopp. Alltså, ja, men jag har jättemycket empati med att vi var där som vi var när vi gjorde detta. Och detta var ju, nu var det flera år sedan.
Ja.
Att vi har testat saker. Ja. Och sen så är jag också väldigt tacksam över att vi har haft tillgång till forskningsartiklar.
Ja.
Där du började titta på, vad är det forskningen säger egentligen?
Vad är det som
så
funkar?
Att vi liksom fick någon slags...
Vi gav inte upp och sa så här, ja men det funkar inte att investera
nej,
pengar.
Nej, jag är jätteglad att vi inte gav upp, ja.
Ja.
Det är ju främst du som har fört den facklan framåt liksom.
Ja.
Ja, gått genom snåren. Ja, vad var frågan med? Vad var flopparna?
Ja,
det var men, det, när vi har tagit upp de värsta flopparna.
Ja, men är det någonting som du inte har trott på som sen har blivit jättebra? Alltså jag tror vi har trott på allting.
Ja, vi har nu trott på allting, men typ också varit skeptiska till vissa saker. Man tänkte, ja, vi kan kanske lägga in lite grann och se hur det går.
Men där upplever jag idag att jag är så här, alltså jag skrev om det på forumet här om veckan, att jag har sålt av nu vår investmentbolagsportfölj.
Ja.
För det har också varit en sån där grej som jag har hållit ut länge, haft den sedan 2017. Och sen så var jag så här, nej, nu efter 6 år. Ja, vissa investmentbolag går superbra, andra går dåligt. Men som helhet så går det typ som index. Varför ska jag hålla på och klydda? Så att jag är ju mer eller mindre nu att det börjar ju mer och mer bli rent.
Du ackumulerar ju år av erfarenhet så du kan säga så, nej men det är inte bättre än index.
Ja.
Men det som jag har tagit upp tidigare i avsnitt, som jag inte har trott på riktigt som en... Alltså det har inte varit en investering.
Ja.
Vi har flyttat till huset för att bo här.
Mm.
Men vi pratade ju innan vi skulle flytta om det inte var bättre om man bara satte pengarna i investeringar.
Ja.
Och liksom höll ut i vår 4 som var bra. Och så har jag varit så här, det här, alltså huset kommer att äta oss levande. Jag vet inte fortfarande om det är sant.
Ja.
Jag vet fortfarande inte om det är sant. Jag har ångest ibland över huset.
Ja. Berätta något mer, säg något mer om det där då.
Jo, men för jag tänker att det kostade massa pengar och vi försöker amortera av och så. Och speciellt nu när räntan är högre. Men sen så är det ju det där att man märker att saker förfaller i huset. Speciellt ett badrum, så är det, ja det är från 90-talet. Och då, vi behöver snart renovera det och det kommer säkert, vad kan det kosta, John?
Ja, jag gissar 200-300 000.
Ja.
Nu får vi säkert korrigera oss om lyssnare, om ni vet. Men jag gissar...
Så det, sånt kan jag känna ångest för. Så jag vet inte när det kommer, men det kommer komma.
Mm.
Mm. Men sen så är det ju så att huset har ju också gått upp i värde.
Ja.
Det har det ju. Men jag kan säga att jag fortfarande inte vet vad det
nej, men jag,
är värt det.
Jag tror så här, vi har inte förlorat pengar på det, vi har nog tjänat en del på det. Men jag lutar ju också mer och mer åt det. Alltså så här, att ja men som vi har sagt i tidigare avsnitt, hyresrätten är ett underskattat boende. Att hyra, du har ingen ekonomisk risk, du har full frihet, du kan göra annat med dina pengar. För även, alltså det är ändå så här, vi har ändå ett par miljoner som är låsta i huset.
Mm.
Som ger en 4% avkastning. Och vi såg ju till exempel, vi hade ju, kommer du ihåg att vi hade ett vad med KL-grabbarna, Andreas och Henrik.
Ja, jag minns det väl.
Ja. Och det var ändå lite ball, för då startade jag en depå på Avanza, ett ISK.
Mm.
Och så satte jag 10 000 i några olika globala indexfonder. Och detta var 18 februari 2018. Och det var det gick ut nu i år.
Mm.
Men det intressanta var att alla de indexfonderna, globala indexfonderna, har dubblats i värde på de 5 åren.
Ska det inte ta längre tid?
Jo, det ska ju ta längre tid, men de hade ändå gjort det.
Ja, vad spännande. Vadet var ju att aktiva där det inte
skulle, precis, deras aktivt förvaltade fond, hur den skulle gå mot Länsförsäkringar Global, en indexfond. Vi vann det valet.
Men mycket liten då, eller siffromässigt.
Ja, men det var inte så, liksom, det viktiga här var att liksom pengarna dubblade. Så jag skulle säga så här, om jag får skjuta in i ditt avsnitt, så det som förvånat mig är ju att nu när vi har gjort detta, hållit oss till de här indexfonderna och hållit liksom gjort rätt i flera år, så börjar man se resultat, till exempel som din tjänstepension, Karin. Jag vet inte om du har tänkt på det, men säg att vi har betalat in 500 000 under åren och den är värd 1,1-1,2. Så att liksom det här att pengarna dubblas ungefär var tionde år, nu börjar vi se det där.
Ja, och då måste man ändå hållit på ett tag som vi har gjort
så nu. Så att för att det liksom för många är det så här, ja, men ränta på ränta, man testar det. Men det är en annan grej att se det.
Alltså du vet, testa det. Ja, det kan man göra, men det tar ju...
Ja, jo, men jag menar så här, liksom,
innan
ränta
man
på
ränta, ja, det funkade. Ja, typ. Ja, okej, du menar på ränteräknare.
Ja, man hör talas om det, men...
Jo, men där är det ändå, om jag förstår dig rätt. När man testar det på ränteräknaren så kan man säga så. Ja, det kommer bli så, jag ser så mycket pengar. Men det är typ som man nästan inte tror på.
Exakt.
Det.
Exakt. Och det är det jag menar, att när man loggar in nu till exempel på de här, om man har den här historiken på sitt Avanza-konto, till exempel sen 2014 eller 2015 eller så här. Ja, men då börjar man säga, fan, det verkar ju stämma. Och det är därför jag också nu börjar bli så här, varför ska jag hålla på och mecka med en massa annat? Men det ska inte handla om mig idag. Index Queen, vilket råd skulle du ge till andra som är i samma situation som dig själv?
Vilken är situationen egentligen?
Ja, men så här, nu är du ändå så här 45-ish.
Ja.
Det är så här, snart halvvägs. Så vad har du liksom, om du skulle ge bort livsvisdom? Vad har du
alltså
lärt?
Är det ekonomisk?
Ja, eller både.
Eller både, ja. Man ska definitivt spara pengar och investera dem. Och man kan börja nu ju.
Ja.
Det är inte för sent för att man är 45 eller 50 eller liksom äldre än det. Så att man har någon slags trygghet. Jag tror, alltså nu är jag trygghetssökande. Men jag tror de flesta människor är det till viss grad liksom. Ja, så att man kan göra roliga saker i livet sen också med pengarna när de har liksom kumulerats lite.
Mm.
Det känns ju ganska viktigt.
Ja.
Jag tänker att vi kommer väl att så småningom kommer vi kanske få barnbarn. Mm. Så jag vill ändå kunna känna så att vi kan göra saker med dem.
Mm.
Ja.
Vad tänker du då?
Ja, men jag... med resor till exempel, eller så att man kan ta... passa dem och ha julkalas hemma hos oss och sånt. Och så vill jag typ inte vara blind.
Ja.
Att jag har ju -8 på mina ögon. Jag är väldigt närsynt. Och jag börjar se såna här fläckar och sånt som kommer liksom av det synfelet. Ja. Kommer det med andra saker? Så börjar jag tänka så, ja, jag kanske inte kommer att se någonting till slut. Eller de kanske kommer att försöka korrigera det och det går åt helvete. Så att jag tänker att jag behöver liksom... se till min hälsa.
Mm.
Så. Alltså både så ögonhälsan men också inre hälsan. För vad jag har förstått så kan alla de här små kärlen i ögonen, de kan må väldigt, väldigt dåligt av att man har en inre ohälsa i kärl. Alltså i hjärt-kärlsystemet. Mm. Alltså sånt går jag och tänker på. Och jag vet att de flesta gör inte det. Men jag gör det.
Ja, jag visste faktiskt inte det. Men, ja.
Nej, men har man högt blodsocker till exempel eller högt blodtryck så kan man ju bli blind på ögonen. Av det.
Men jag tänker, för nu blev det väldigt ekonomiskt.
Ja, blev det.
Men jag tänker ju så här, du har ändå haft en dröm kring att skriva. Mm. Som jag vet att du också ett tag gav upp på när du var mindre. Eller har jag tolkat
det? När jag var mindre?
Eller när jag var yngre?
När jag var yngre.
Ja, alltså att
jo,
att du
men den har
omväg.
Ju levt sedan jag var så 17. Men sen så har jag också varit väldigt intresserad av naturvetenskap alltid.
Mm.
Så att det är ju, det var ett tag för några år sedan som jag ångrade så att jag hade doktorerat. Jag tänkte så det var nog ändå fel väg att gå. Jag kanske skulle gått estetisk linje i gymnasiet. Och så pratade jag med någon som sa så, ja fast vet du hade nog inte blivit stimulerad på samma sätt på estetisk linje. Och det vet man aldrig. Jag kanske hade fått helt andra verktyg att jobba med mitt kreativa sidor och jag kanske hade jobbat med Netflix nu liksom.
Mm.
Mm. Men så tänkte jag så, det är nog inget misstag att jag har doktorerat.
Okej, okay. Men har du någon tips till någon eller liksom som har någon sån här dröm?
Som har en dröm?
Ja,
att man får aldrig ge upp. Ja. Alltså man får aldrig ge upp. Det är nog det enda tipset. Du vet, jag säger ju det ibland. Mm. Med allt möjligt så. När saker är jobbiga eller när vi ska till gymmet eller något sånt. Man får aldrig ge upp.
Mm.
Det är det enda tipset jag har.
Det är du och Jocke Willink. Eller David Goggins.
Ja.
Har du några ekonomiska drömmar?
Alltså det skulle vara skönt om man bara kunde känna så, ja, pengarna kommer räcka tills jag dör.
Mm.
Mm. Det låter ju väldigt lite, alltså det låter ju så, det är lite tragiskt kanske.
Mm.
Men jag vill bara inte bli fattig pensionär. Du vet, alltså, att saker går åt helvete med huset och det brinner upp eller någonting, eller vi kan inte sälja det, eller värdet går ur våra depåer med pengar, och så har man typ ingenting.
Mm.
Alltså nu pratar jag om mina rädslor, men det är typ, jag vill bara att allt ska gå bra med våra tillgångar. Så att vi kan göra saker.
Mm.
Sen utan att tänka så, men nu gick det 70 000 till den här resan.
Mm. Ja, jag tänker att det kommer bli ett sånt separat avsnitt där vi ska räkna på. Det var ju mycket det som den Boggenhead-konferensen handlade om också.
Kan du inte säga något mer?
Ja, men det handlar väldigt mycket, jag har ju lärt mig väldigt mycket om det amerikanska pensionssystemet som inte är så lik. Där finns likheter med det svenska, men framförallt så är du mycket mer ansvarig i USA själv. Så att där har de ju verkligen en sån här fråga som är så här, hur planerar du din pension så att du inte blir, så att du inte får slut på pengar? De får olika sätt. Du vet, och sen när jag berättade för dem så här, du vet, i svenska pensionssystemet, om det är okej med 60-70% av dina, din slutlön, och 60-70% är vad undersökningar visar att man har som utgifter som pensionär jämfört med när man är i 40-årsåldern, så behöver man egentligen inte alls spara till pension i Sverige. Och de där, what? Och så här, och inflationsjustering, är det, sköter staten? Och behöver du liksom sköta själv? Nej, staten garanterar dem. Wow! Så det var ganska roligt.
Den svenska modellen slår till igen.
Ja,
ja.
Men vi kommer att prata om det. Jag har faktiskt gjort en sån uträkning för dig.
Ja.
Kommer att jag måste bara dubbelkolla den.
Men kudos till svenska staten.
Mycket, mycket. Jag kan säga att det ger perspektiv att ibland resa utomlands och höra vilka funderingar andra har och vad de inte tänker på också.
Mm.
En annan fråga här från, hur är det att leva med en ekonomiintresserad entreprenör?
Mm. Det är jättebra. Också för vi är så olika. Du är ju entreprenör, absolut. Och du är ju sån som inte bryr dig om regler. Eller du tycker att regler är en överenskommelse. Jag är så, man följer reglerna. Och trivs med det. Mm. Men entreprenörer är så, de måste liksom tänka annorlunda. Och göra någonting från ingenting. Och det är, jag beundrar dig väldigt mycket för det. Att du gör någonting från ingenting. Eller från en idé. Eller att du tänker på ett annat sätt än vad jag gör. Och jag har lärt mig jättemycket av det. Jag tror inte jag är samma person nu som när vi träffades.
Mm. Ja, men det där tror jag också. Jag brukar ju säga att Carl Jung sa ju så att vi tenderar att gifta oss med den som löst våra omedvetna problem.
Mm.
Och där har ju du haft en utmaning, medan min utmaning har ju varit det du har löst. Så här, mycket så här harmoni, ett rikt liv, känslomässigt, relations spann. Så att jag tror absolut, jag upplever ju så att vi gör ju varandras liv rikare.
Ja, men sen så är det väl också så att du anses vara den som är ekonomiintresserad av oss två, och det är du.
Mm.
Så, men jag hamnar ju ofta i ekonomiprat med andra.
Mm, när jag inte är med.
Ja, när du inte är med, för att jag är intresserad av vad tjänar folk, vad gör folk med sina pengar, hur planerar de, vad tänker de, vad har de för utgifter, vad har de för utgifter som de älskar, vet, sånt.
Ja.
Däremot är jag inte så intresserad av olika räntor, 4,38 eller 4,08.
Ja.
Så tråkigt.
Ja. Ja, men absolut. Men där, ja, där har ju vi absolut varit lika. Om vi ska hoppa till en sån här klinisk life review question, så kan vi fortsätta sen här på frågor från frågor. Det kanske inte blir så mycket kliniska life review question. Men det var först så här, när har du, alltså jag tar den på engelska så får jag har inte översatt. When have you been faced with a fork in the road? Så när i livet?
Fork, det är när det grenar sig. Ja. Alltså är det sån, när du, man måste ta beslut, livsomvälvande beslut.
Ja.
Oh, men det var ju när jag skulle doktorera, så hade jag sökt lite olika tjänster. Och jag var till och med i England, i Coventry, på Warwick University, och var på arbetsintervju. Och sen så hade jag då åkt hem, och sen så fick jag då en doktorandtjänst i Sverige inom diabetes. Och jag har liksom så 80 högskolepoäng mikrobiologi. Mm. Det är inte diabetes. Det är så bakterier och vilka bakterier finns i grottor och sånt. Det är sånt tyckte jag var skoj. Så att jag fick liksom, samtidigt som jag fick den här tjänsten på Warwick University och fick en i Sverige, så var, ja, alltså du vet, det var så förvirrande att ta beslut, för det var typ inte ens det mitt intresse att jobba med diabetes. Men så tog jag den ändå. För jag fick ändå en god känsla liksom. Ja. Så det var väl en sån fork in the road.
Ja, har varit någon annan?
Sånt måste man tänka igenom lite innan. Det var en helt uppenbar med jobbet. Alltså jag kunde ju hamnat i England och varit där i 5 år liksom.
Mm.
Men jag kan inte komma på någonting nu. Kan du komma på något som har varit som fork in the road för mig?
Nej, jag tror också att när vi valde att börja jobba tillsammans kanske. Det är så här jobbmässigt. Men har du haft något så här privatlivs innan vi träffades eller när du växte upp? Eller?
Nej, men jag tycker också oftast att fork in the roads eller såna här livsomvälvande beslut, de kommer oftast inte så som det mina doktorandtjänster gjorde. Utan då är det så att under lång tid så utvecklas tankarna.
Mm.
Ja. Som när jag doktorerade och satt inne på föreläsningar och kände så, jag pallar inte med detta. De presenterar skitdåligt. Och jag var ju lika dålig på att presentera, men jag förstod att andra var skitkassa.
Så då tog
jag ju beslut efterhand att jag vill inte fortsätta genom forskningen. Jag är ändå inte superduktig på det. Så jag ska jobba med folk och lära dem presentera. Så kunde jag typ ingenting själv.
Ja.
Det är ju också som fork in the road, men den utvecklades under lång tid liksom.
Absolut. Jag kan ju säga så här att Karo vi var ju på den här Jordan Peterson föreläsningen. Karo lyssnade i 15 minuter och sen var så här, jag gick. Detta var så dåligt. Och det var inte ens budskapet, utan det var presentationen
som var mycket, mycket dåliga.
Ja, nu kommer vi sagt få så här kritik här.
Ja, ge oss all kritik ni vill. Jag vet inte om Jordan Peterson har någonting att säga, men på den föreläsningen på Malmö Arena så var det inte mycket som kom ut som var någonting som jag kände att jag kunde ta med mig, varken i formatet eller liksom
innehållet. Ja. Jag tycker hans böcker är bra, men där
jag tror han har ju jobbat på hjälp med innehållet.
Kudos till redaktören för hans böcker. Alltså det, sen har jag fattat, för vi var ju där med kompisar som var så här, men det är ju så här han är, vad förväntar ni? Och jag bara, okej, det var jag
men
som
jag
inte
läste
var
på. Jag läste en recension på honom sen i Sydsvenskan.
Ja.
Och rubriken var att det var sömnigt från krigaren.
Ja.
Jag tänkte så, ja, det var exakt det som det var.
Ja.
Men det är ju också, för jag har jättemycket åsikter om hur folk framför sina budskap.
Ja. Mm. Bra, vi kan ta en sån här klinisk review.
Mm. Mm.
Har sättet du ser på livet och andra människor förändrats över tid?
Jag vet inte egentligen. Jag försöker nu aktivt att ha en god inställning till människor, att och tro på dem och vara och tillitsfull. Men jag har jättestora problem med tilliten, det har jag. Men jag jobbar ju på att ha tillit.
Mm.
Så det är en sån följetong i mitt liv. Med hur jag ser och bemöter andra människor.
Mm. Är det något mer du vill säga om det, eller ska vi ta en annan fråga?
Vad var frågan nu igen? Hur...
Alltså frågan är, has the
jag
way
blir helt så snurrig nu, för det är förmodligen en jobbig fråga för mig.
Yeah. Has the way you look at life and people changed over time?
Ja, jag tror att det håller på att förändras. Ja. Det är någonting som håller på att förändras nu. Jag lånar också en bok som jag känner så att den här kommer nog att förändra för mig. Och det var av Adam Grant som heter Give and Take eller någonting sånt där. Mm. Som jag ska läsa. Och vi har ju läst en bok av honom. Adam Grant. Kommer du ihåg den med Mount Stupid?
Nej, ja, men jag minns inte vad den heter.
Ja. Som var jättebra om hur man skulle tänka efter två gånger liksom.
Mm.
Så jag tror att denna give and take, alltså att han menar att man ska ge mer än man tar. Mm. Att den kommer förändra ytterligare för mig. Eftersom jag är på det spåret att man ska liksom vara vänlig.
Mm.
Det första man är liksom. Mm.
Ja, jag upplever också så att du har ju enklare för det nu. Alltså du har ju inte så många vänner om man ska säga så. Men du... Alltså, missförstå mig, du fattar vad jag menar.
Säg något mer om det.
Ja. Men du har ju nära vänner, liksom. Och sen har
det är
du...
också för att jag är skitdålig på att liksom hantera andra människor och deras olikhet från mig själv.
Ja, men du har ju blivit mycket bättre på det på sistone.
Jag vet senaste... inte. Jo. Jo. Hur menar du att jag har blivit bättre på det?
Jo, men jag upplever så här, du håller ju kvar, alltså så här, du har till exempel relation med Lotta och sånt som är en av dina nära vänner.
Ja, men hon är som jag, så det går bra. Nej, hon är inte som jag, men det är väldigt, jag känner sån beundran för människor som har en jättetolerans kring andra människor runt omkring dem, att de kan vara kompisar med folk som har så 16 katter och jättestökigt hemma. Mm. Men jag gillar personen. Det gör inget att det är så. Vi ses ändå aldrig hemma hos honom eller henne. Eller någon som har spelberoende och sånt. Men är ändå vänner. Alltså du vet, jag hade fått så jävla ångest av de sakerna.
Ja.
Ja, nu tog jag upp sådana extrema exempel. Men det är väldigt svårt för mig att tolerera märkliga beteenden. Och som jag också själv har. Men det är för att jag tror att det är för att jag har sett det hemma när jag växte upp. Märkliga beteenden. Och jag har stämplat det som konstigt. Det är sjukt. Vi ska bort från den personen.
Mm. Ja, men det är väl också jättefint, den insikten. Att du behöver inte göra samma sak som du gjorde när du var liten. För du var ju så här, du flydde ju lite hemifrån.
Ja, absolut.
Liksom.
Jo, för det var ju dysfunktionellt och konstigt. Min mamma är förmodligen... ett narcissist hållet och då blir man ju alltså det blir sjukt då på något vis och sen så efter det så har jag ju väldigt svårt för att förstå andra människor för det är så direkt blir jag så, nej jag får ångest av det.
Ja.
Så ja, därför har jag inte så många vänner, nej. Men jag känner också så att jag gillar dem som jag har.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Nej, det var inget,
vad var det nu? Var var vi någonstans?
Ja, om du vill vara på den här kliniska life.
Ja, om jag hade annan syn på människor.
Ja. Mm. Så här, vilka risker har du tagit?
Ja, jag vet inte. Vad är det för någon fråga?
Jag vet inte. Jag tog en här.
Jo, men när jag tog jobbet i Sverige på... som doktorand diabetesenheten så var det ju en risk. Det hade varit också en risk att åka till England. Jag vet inte. Alltså...
Ja, du tog en risk också när du valde att vi skulle jobba tillsammans. Så inte...
Ja, det var en risk, absolut.
Och där hade vi ju också en sån här, att jag var ju nästan arg på dig efter att du var så här, nej nu har jag doktorerat. Jag såg framför mig att du skulle börja jobba på Novo Nordisk. Ingå i deras aktieprogram som säkert hade varit superlönsamt idag och liksom, ja, så att vi skulle köpa hus och sen var det så, nej jag vill göra något annat. Jag bara så, what the fuck liksom, det var ju så här, ja, det var ju jobbigt ett tag.
Det var en risk att starta eget företag, det var det, och jag hade ju typ inga kunder och det var ingen som förstod vad en forskningskommunikatör var för någonting. För det var en sån ökenvandring verkligen, det var en jättestor risk.
Ja.
Det var det ju.
Ja.
Men när man lär sig av en annan entreprenör så säger man så, nej men det kommer gå skitbra. Och då gör det också.
Alltså här måste jag ändå berätta.
Man måste vara lite gränslös bara.
Ja, och detta måste jag ändå säga så att detta är ändå så här, en sån egenskap som inte så många känner till. Du är ju väldigt projektig i ditt liv.
Projektig, ja.
Jag vet att du inte gillar detta, att jag säger detta. Men nej. Du har ju sådana olika projekt. Så här, men nu tycker jag att detta är roligt. Så till exempel, nu tycker du scouterna är roligt. Och du tyckte ett tag. Mm. Men jag är så här, undrar hur länge det håller. För att du har ju haft så här, forskningskommunikation är roligt, nu vill jag göra detta. Och så är det så här, och här är Caroline helt fantastisk, för då är det så här, det tog mig många år innan jag kunde fakturera 30 000 för en föreläsning. Innan jag både hade självförtroendet och liksom kunderna som var villiga att betala för att liksom hålla till exempel en inspirationsföreläsning om de ekonomi etc. Din första föreläsning du håller är på IKEA för typ 30...
Nej, det var inte den första. Men
ja, men det var typ. Du hade inte hållit mer än 5 föreläsningar vid det.
Nej, tiden. Det kanske inte hade.
Nej. Du fakturerar över 30 000 och sen så tänker jag så här, skitbra Karo, du vet, nu har du referens, du kan köra detta. Du så här, men nu har jag gjort en föreläsning, nu är det tråkigt, nu vill jag göra något annat. Och jag bara så här,
ja, men en annan föreläsning. Jag är inte sån som bara kör samma hela tiden, utan det måste vara välanpassat och det, alltså det ska vara top notch. Nu vet jag inte hur nöjda de var på IKEA, men top notch ska det vara. Det ska inte vara något sånt här.
Men det, men min poäng,
som är schablonartat.
Ja, fast det är inte det. Nu klär du in det snyggt.
Ja, ja.
Grejen är ju så att du är så här, nej men nu är det tråkigt, nu har jag lärt mig det. Du gillar ju att lära dig grejer.
Mm.
Det har ju varit så här återkommande tema. Du kan ju bara komma så här, titta, nu har jag läst detta om svarta hål. Nu har jag läst detta. Jag är så här bara, jaha, varför var detta intressant just nu?
Men jag har ju en rädsla att om jag väl har bemästrat skrivande,
ja,
och det tror jag inte jag kommer göra någonsin,
ja,
så, men det kan hända att man inbillar sig,
ja,
då kommer jag lämna det. Och det är ändå en jättestor glädje för mig just nu,
ja,
att sitta och skriva ibland.
Ja, men då får man väl hitta något. Du har ju hittat nya projekt,
ja,
som du tycker
är
kul.
Det är sant.
Genom liv. Vi hoppar tillbaka till frågorna från forumet.
Mm.
Det hade varit kul att höra, detta är från Carl Fredrik. Det hade varit kul att höra Caroline berätta hur mycket pengar hon sparat sen hon bantade på hårvårdsprodukterna och om du fortfarande känner dig trygg i det beslutet i podd. För att du har ju skrivit en tråd.
Ja, jag har skrivit en tråd.
För det har också varit så här återkommande skönhets... vi har ett ganska stort skönhetskonto i vår...
Det stämmer och det plågar mig att det är stort. Ja. Vi kan säga att det är så 3 000 i månaden ungefär.
Ja.
Ja. Och det plågar mig jättemycket och jag ser liksom hur så fru efficient badass som är en sån här flamingo fire som vi har intervjuat, att hon kör bara så Nivea. Någon kräm, att det funkar jättebra för henne. Så tänker jag så, ja, så, kanske ändå skulle kunna vara så för mig också. Men sen så var det något som hände, jag var på någon skönhetsbehandling och jag fick typ sår på kinderna.
Mm.
Och i samma veva läste jag om att man ska bara låta huden vara för den kan reglera allting själv. Så då lät jag den vara, så läkte den och allt var fint. Och jag investerade till och med lite i skönhetsprodukter som skulle låta hur den var. Ja, det låter knäppt. Men typ någon sån kräm eller något. Och så skrev jag ett sånt här, en forumtråd,
ja,
om detta. Att nu så kommer jag spara jättemycket pengar.
Ja.
Men sen efterhand så blev min hud jättekass. Och så fick jag sådana ryckningar så i ögonbrynen.
Okay.
Så tänkte jag, vad är detta? Och liksom linjer i pannan, jag har ju aldrig det annars.
Ja.
Jag har ingen botox och sånt och skitbra liksom att jag inte behövt det. Men nu börjar jag ju få såna här.
Okay.
Så jag tänkte, vad i helvete liksom? Och dålig hy, så att jag fick ju liksom återgå lite grann,
ja,
till det gamla. Och så verkar det som att min hy gillar att bli ompysslad. Så att jag har inte sparat någonting.
Nej.
Jag har inte sparat någonting på det här paradigmskiftet.
Sen ska du också säga att 3000 är för hela hushållet. Även om du står för majoriteten, ja, så kan jag, ja, säga att min frisör går ju på det kontot också. Så att jag kanske är med två. Mellan 1 och 2 i månaden.
Alltså Jan, det är 3000.
Okej. Okay. Mm. Jag försöker ju rädda dig här. Mattias, A90.
Mm. Ja.
Hur ser du på ekonomisk uppfostran av barn? Hur mycket ekonomi ska man prata med barn och hur involverade införstående ska de få vara? Detta har jag en kommentar på sen. Men
det är en jättespännande fråga och jag funderar mycket på det. Och häromdagen så satt vi väl, för det var innan Jordan Peterson skulle gå på, satt vi där skitlänge och väntade. Så sa jag så, Jan, ser du nu att Freja, vår 12-åring, är väldigt naturvetenskapligt intresserad? Och det har hon förmodligen fått för att vi har läst massa böcker om sådana fantastiska valar och, du vet, vulkaner och sånt när hon var liten. Men alltså, nu har du chansen med Elsa som är 5 att göra en entreprenör av henne. Vi ser att det förmodligen går. Hon är ju väldigt entreprenörig.
Yeah.
Så hon vill tjäna pengar. Hon, när hon spelar spel med dig så vill hon ju liksom klara av saker. Hon är ju annorlunda än vad Freja är.
Ja.
så sa jag så, nu, alltså, kan inte du lära henne mer om pengar? Så att vara lite entreprenörig, att vara lite gränslös och bara se möjligheter. Och hjälper man någon att lösa det problemet, då kan man tjäna pengar och så.
Ja.
Så att nu har vi väl gjort det. Liksom, att jag lägger mig inte i överhuvudtaget vad du betalar henne för om hon diskar lite.
Ja.
Vilket hon gör bra.
Ja, vi hade en sidokonversation. Vi har haft en diskussion så här att Elsa, hon såg det med Halloween och så såg hon det någon så här på Lekia att man kunde köpa någon så här kackerlacka. Och sen är hon så här 5 år så helt fantastiskt, pappa, jag vill köpa den och gömma den i din tacos så att den hoppar fram när du äter. Bara, okej, tack för att du berättade i förväg.
Den är radiostyrd.
Ja, men och så var det så här, men då får man hjälpa till och så här. Och så sa jag så här, men då kan jag diska. Och sen kom du som bara, ja men nu ska jag inte få betalt för diska, sånt gör vi i hushållet. Och jag bara, ja, jag håller helt med dig att man ska inte få betalt för sånt som förväntas att man plockar undan efter sig. Ja. Men så sa jag så här, hon är 5 år, det är hennes första förslag. Låt oss ge henne någon släck i att hon kan få betalt.
Och sen har jag då släppt kontrollen där och tänkt så, ja men alltså, fan det kan bli bra alltså.
Ja.
Så du får du lära upp henne.
Ja, men hur involverad och sånt, hur tycker du så här, barn, om vi tar och tittar på Freja och sånt? Fundera, så kan jag göra ett utvik.
Ja, men för att man kan ju liksom involvera dem i hela hushållsekonomin ifall man vill och säga så, titta här, det här är vad elen kostar nu och det är ju jätteskönt att ha det varmt hemma, eller hur? Och, men de har, jag tror inte de har någon fattning än liksom,
men
hur mycket pengar det rör sig om, eller förstår du vad jag menar? Jag har inte löst den knuten. För Freja vill ju förstå sådana saker.
Jag tänker så här, nu ska vi inte göra detta något avsnitt om barn, men jag tänker så här, jag tycker att man ska vara transparent. Alltså när vi var på den här Bogart-konferensen så var hon Michelle Singletary där. Hon skriver i Washington Post, skriver en privatekonomikolumn. Så jag pratade lite med henne och lyssnade på hennes föredrag. Hon hade med sin familj och hon har 2 döttrar som är 28 och 23. Och man kan läsa här för någon vecka sedan i Washington Post om hennes reflektion på den här Bogleheads-konferensen. Och där fick hon supermycket applåder och sånt för att de liksom så här, vi har lärt våra barn vara ekonomiska och de bor hemma, du vet, och de har en jättegammal bil och de kommer kunna gå ut nu skolan utan lån och sånt. Men vi har inte berättat för dem hur mycket pengar de har. Och jag vet inte, och det skavde som tusan för mig. Alltså, nej men, alltså de är 28 år och ni har inte berättat för dem hur hushållets, familjens ekonomi ser ut. Varför? Så att jag tror mycket mer på att vara transparent, men göra det väldigt tydligt för barnen. Så här, du behöver inte, detta är mitt ansvar.
Nej, det är vårt ansvar.
Det är mitt ansvar. Så här ser
för de ska ju inte få information som gör dem oroliga.
Nej.
Eller ångestfyllda.
Nej, jag tycker att de absolut ska vara involverade, men man ska vara väldigt tydlig med vad som är mitt ansvar och vad som är deras ansvar. Som med Freja till exempel, jag har ju varit ganska tydlig med, liksom, okay, hon har ju fått tillgång till sitt Avanza-konto och hon har sitt eget ungdomskonto. Och sen till exempel så var vi firade igår och käkade sushi. Och då frågade jag henne efteråt så här, så vet du vad det kostade? Trots att jag betalade. Och sen så sa jag till henne väldigt tydligt, det är inte för att du ska vara tacksam eller för att du ska någon sån här. Utan det är bara att jag vill att du ska veta ungefär, så vad kostade den här middagen? Och hon gissade nästan rätt. Och sådant. Så att, ja, jag tycker att de ska vara mycket involverade. Och sen att man får ta det på den nivån där de är.
Ja,
att mycket
absolut.
Om ekonomisk barnuppfostran handlar om att fånga inlärningstillfället när det är där. Och det kan vara många gånger så här 2-3 minuter. Alltså du vet, som Freja frågar, men pappa, hur funkar det där med aktier egentligen?
Ja,
då hade
precis.
Jag 2 minuter.
Ja, du hade 2 minuter i bilen. Ja.
Ja, och förklara så här, ja, men att aktier och räntor är ett sätt att dela risk. Och att det är ett jättegammalt sätt ändå. Försökte göra det intressant med.
Men jag kan berätta hur det var när jag växte upp. För vi pratade ju aldrig om pengar i princip, mer än att det var en brist.
Ja.
Så när jag väl började tjäna pengar på typ sommarjobb eller någonting. När jag städade hos gamlingar. Ursäkta uttrycket. Äldre människor. Då skulle jag ge bort allt liksom, till hushållet. Men jag visste ju inte hur stor del av det som jag tog med mig från mitt svartjobb som täckte någonting överhuvudtaget. Alltså, jag hade ingen koll på utgifterna i hemmet. Och min mamma var ganska så att allting kostar detta, inget hotell och sådana saker.
Mm.
Det kommer jag ju inte säga till mina barn någonsin.
Detta är inget hotell.
Detta är inget hotell, det kommer jag aldrig någonsin att säga till mina barn.
Mm.
Eller du måste betala hem allt du tjänar.
Nej. Nej, jag tror
never.
Absolut. Nej, jag
alltså
tror,
det kan jag säga så. Absolut. Och detta säger jag med dömande röst. Aldrig någonsin.
Ja. Jag tror ju så, detta får vi ta en konversation senare. Det blir aktuellt. Jag tycker de ska betala hem, men jag kan mycket
men
väl.
Men inte allt de tjänar.
Nej, definitivt
inte. Nej, för det fick jag göra, den lilla hundralappen det var.
Ja, och sen kan jag mycket väl tänka mig att man sparar det åt dem. Eller
ja,
whatever.
Kan man göra.
Men att de lär sig. I alla fall, men där var också någon som gav tips här från, nu vår äldsta är ju 12, så att där har jag ju tänkt så att men nästa steg för henne blev vi 15, att då får hon ta en större ansvar. Liksom.
Ja.
Bra. Ja, men vi har varit inne på denna, återigen Mattias A90. Vad hade Caroline själv velat få med sig ekonomisk kunskap som barn till ung vuxen? Vad vill du föra vidare till dera, till er?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nej, men det är nog lite det som vi har varit inne på, att man kan bli lite involverad i hushållskassan och förstå så hur mycket som går åt och vad det kostar med de här äpplena och sådär. Men på ett trevligt sätt, så att man sitter och har det trevligt tillsammans när man tittar på det.
Framåtriktat, positivt,
inkluderande, känna så här, nu får du koll och det är bara till det godo.
Mm.
Liksom. Inte skuldbeläggande eller något annat sånt där trams.
Mm.
Mm. För du kan ju bli det.
Ja.
Så här mycket kostar din moped.
Mm.
Eller whatever liksom. Aldrig någonsin skuldbeläggande, utan mer så framåtriktat som du säger.
Ja.
Mm.
Ja, men precis. Att inte, alltså så här, och det handlar, och det här är det också viktigt tror jag, för att det var frågan också, så vad tycker Jan? Jag vill ju gärna säga att pengar är en möjlighet. Jag tror pengar är ett dåligt mål. Jag tror att pengar är en fantastisk resurs. Och det betyder ju inte att allt, jag pratade med en kompis om det och sa, men ni gör ju typ allt möjligt för era barn. Och så bara, ja, det gör vi på sätt och vis. Men samtidigt så är det ju inte att våra barn får allt det de pekar på, utan däremot vad vi ofta gör är att vi ställer oss på samma sida bordet. Så att när, till exempel redan när då Freja var mindre och det var hon ville ha någonting, så sa vi inte så här, nej du får inte detta, utan vi sa så här, ja men vad roligt, varför vill du ha detta? Och jag vill jättegärna att du ska få detta, så låt oss nu skapa en plan tillsammans för hur du ska kunna få detta.
Vill få dem förstå att vi hjälper dem mot målet.
Ja, precis. Att man ser att ekonomi är så här, ja men du kanske inte har möjligheten att göra det nu, men då får man göra en plan och man får hjälpas åt.
Mm.
för att nå, och då blir den liksom en, då blir man också, och det, jag gillade ju det.
Planen ska ju vara ganska kort liksom.
Ja,
sen får man,
absolut, precis.
Så alltså, att de säger så, wow vad snabbt det gick och det var ju systematiskt.
Ja,
liksom.
Ja exakt, mm. Som nu med, vi kommer åka och köpa den där radiostyrda kackerlackan denna veckan liksom, för hon har ansträngt sig. Men med Freja så kan man ha det lite längre perspektiv.
Yeah.
Men framförallt så att vara, att göra ekonomi till något lustfyllt, till något roligt, till något möjlighetsorienterat, även om det inte är så att det betyder inte mer att man måste säga ja.
Nej.
Liksom.
Men jag, ja, men säg du.
Nej, och sen det ena som också varit supertydligt för mig med Freja, eller med båda barnen, är att det finns olika sätt att tjäna pengar. Det är inte bara att du måste göra en ansträngning, utan du kan anstränga dig, alltså byta tid, energi mot pengar eller kompetens, det som vi alla gör. Men du kan även få betalt för att identifiera problem. Det var ju det som jag ville uppskatta Elsa för nu, att hon såg ett problem och det kunde man få betalt för det är entreprenörskap. Se ett problem som någon annan har, löste, och du får betalt både för att du såg problemet och du löste problemet. Och sen att kapitalinkomster, du kan tjäna pengar på pengar, och gåva, att när man naturligtvis kan få stöd.
Men yes. Jag tänkte det, om man, om nu blir det kanske lite så virrigt, men det som jag har känt, som jag tror så här, när jag var liten så var det brist på pengar. Det var brist på möjligheter. Det var verkligen så att det kändes som att vi har inte alla möjligheter.
Mm.
Och det är tufft att skaffa sig möjligheter.
Mm.
Så tänker jag att om man då ser det som att möjligheter finns där ute och det är bara att ta för sig och man kan tjäna pengar, då är det en annan syn på livet.
Mm.
Och det är exakt det jag vill ha för mina barn.
Mm.
Jag vill inte att de ska vara rädda för att ta risk i sitt liv eller hoppa på möjligheter om de vill det.
Mm.
För att det kan vara så att man förlorar pengar eller det kostar massa eller jag har inte.
Mm.
Så.
Jo, men det är
och du är ju mer strukturerad kring det. Detta är den känslan jag vill komma till, att de har möjligheter och att de kan skapa det själva.
Ja. Och detta handlar ju liksom så här, i det lilla. Så hur gör vi detta rent konkret? Till exempel, det finns en fantastisk bok av Jesper Juhl som gjorde stor intryck på mig, som heter Ditt kompetenta barn. Jag fick den när jag skulle ha personalansvar första gången, ett par år innan vi fick barn. Men jag gillar den jättemycket. Och där är sådana, till exempel, uppskatta med barn. Jag blir alltid uppskattad för resultatet. Vad duktig du är. Bra resultat på provet, till exempel. Medan vi uppskattar inte våra barn för resultatet på provet, utan för ansträngningen inför provet. Vi uppskattar ju alltid ansträngningen.
Ja, men kan du inte säga något mer om hur vi gör det? För jag tycker det är så svårt. Jag vill ju inte heller liksom bara säga så, åh vad bra att du fick alla rätt, eller här var det några slarvfel. Jag vill bara inte prata det
första,
om det.
Nej, men det första, men jag det gör, här... jag frågar ju nästan, alltså så här, jag frågar så här, hur gick det? Och sen var nästa fråga så här, gjorde du ditt bästa? Ansträngde du dig? Så brukar jag ju fråga. Och så får jag så här, ja. Och så säger hon så här, ja men. Och då säger jag så här, perfekt. Och så är det helt oavhängigt resultatet.
Jag tror också att Freja känner ibland att hon kunde gjort mer.
Ja.
Nu blev det lite så privat konversation här. Men hon kan känna så. Om jag hade varit mindre på skärmen, då hade jag kanske fått bättre på provet. Och jag bara, men Freja, du behöver ju ha balans i livet. Ja. Du måste ju också ha kul på skärmen.
Ja.
Om det är där du har kul. Eller spela basket.
Absolut, och alla kommer ju
ha. Men hon, det är som att hon, det är antingen eller liksom så.
Ja, för hon är 12 år gammal.
Yeah.
Hon kommer lista
lätt
ut grejer.
Lätt att komma till det tänket i alla fall. Yeah. Men vi jobbar med det.
Det jobbar vi. Mm. Och sen också en så här, nej men, eller så här, när också till exempel Elsa kom, som också börjat spela basket. Bara, ja men jag är inte duktig på det. Och jag, en. Och så där, just det, en. Att man bara så här, nej men, eller så här, det är svårt. Så kan jag ibland säga så här, nej det är inte svårt, det är ovant. Så att man implicit säger så här, nej det är inte svårt, du har bara inte tränat. Eller så här, nej du är bara inte duktig på det än. Mm. Och detta funkar för vuxna också.
Och då måste man ju ta beslut om man vill bli duktig.
Exakt.
På någonting.
Och
det kanske
säger...
man inte vill egentligen, utan men det är alltid den här att man ska vara duktig på allting, eller hur?
Nej, ja, fast det är inte så som poäng. Poängen för mig är så att implicit så säger jag, alltså du kan bli duktig på detta om du vill. Nej, du är inte duktig på detta än. Istället för att säga så här, nej du kan inte detta eller det är svårt. Nej, det är inte svårt, det är ovant.
Mm.
Liksom.
Ja, jag har bara tänkt på det på sistone. Att vårt ena barn gärna vill vara duktig på allt. Och så är det så, men ja, men...
Det går inte. Och
det går
bör,
nog inte.
Nej, och där bör man ju liksom precis. Och då är vi tillbaka på balans.
Man får ta göra val liksom.
Ja, och då är vi tillbaka på balans. Som jag tror för oss handlar mycket. Också
ja,
i livet.
Men också hur vi pratar med dem och säger så. Ja, om du vill kan du bli duktig på det. Det kommer ju bara vara så att man får öva sig och träna. Och det kan vi hjälpa dig med.
Exakt.
Men det där om du vill.
Ja.
Ja, så att de kan ta beslutet.
Ja.
Så att det inte är så att man måste bli duktig på allting. Och du är inte duktig på det än.
Ja. Ja, ja, förstår precis. Vad jag menar? Ja, absolut. Ja, men det handlar inte antingen eller, det är både och. Liksom. Bra. Ska vi ta nästa från, jag tror, Index Queen. Så här, hur är... Jag vet att ni har gjort olika beslut. Er investeringshistoria. Hur ser din investeringshistoria?
Min investeringshistoria?
Ja, precis.
Oh, den, alltså, den, jag vet inte... Den, man skulle kunna tro att den är lång, men det är den ju inte så. Min egen investeringshistoria. Jag kommer ihåg att jag skaffade mig sånt här sparbankenkort i tonåren någon gång.
Mm.
Jag kommer inte ihåg när det var, men jag var ju ung ju. Och så frågade de om jag ville spara pengar och så skulle jag spara pengar på Kapitalinvest.
Mm.
Som också gick skitkast. Alltså det var verkligen oinspirerande sparande och investerande. Alltså jag vet, jag tror inte att bankmännen ens trodde att jag var intresserad. Och jag var nog inte heller intresserad av det. Jag kände som en sån där vuxen grej som man inte är intresserad av när man är tonåring.
Mm.
Och sen när jag var student. Alltså det är sagt många år jag hoppar över här. Men jag tror inte att jag har sparat särskilt mycket.
Överhuvudtaget. När vi träffades så hade du inte så mycket.
Jag sparade 200 spänn i månaden när vi... Träffades. Och då hade jag kanske 1000 spänn, jag vet inte.
Du hade inte jättemycket pengar.
Nej, jag hade inte jättemycket pengar. Vad hände sen då?
Ja, sen hade du ett sommarjobb och så tjänade du typ... Så
jag tjänade 10 000, ja, och så köpte vi en dator för det.
Ja, och du var helt så, jag ska köpa en dator för det.
Alltihopa, ja.
Ja.
Ja. Och sen så kollade vi på film på den datorn. Men ja, nej, alltså den har inte varit särskilt lång innan vi träffades ju.
Nej.
Och vad hände sen? När började vi egentligen?
Så vi träffades spara? 2003. Då höll jag ju på lite mecka. Då hade jag, alltså så här, jag började investera 96 som 15-åring i aktier och tjänade massor pengar till 99. Alltså massor pengar. Alltså jag fick ett arv från min pappa när han dog 94. Så jag hade typ 60 000, jättemycket pengar. Och sen så gick det ner, jag dubblade pengarna 99, 2000.
Så du la allt i aktier?
Ja, gud. Jag la 8 000 på en cykel.
Vet du hur gammal var du då?
Ja, typ 16.
Fick du det för din mamma?
Ja,
bara lägga det i aktier?
Ja, typ. Och så skulle jag lägga, och så där har jag gjort min största misstag, att jag fick ju förvalta en del av mammas pengar också. Men då la vi dem i H&M-aktier. Men så gick de ju ner och då fick hon ju panik. Och så tog hon ut dem. Och jag hade inte liksom att hon skulle haft kvar dem.
Mm.
Men skitsamma. Men jag fick ju massa tips då att man skulle ha så här Investor, H&M, Trelleborg, Bure etc. Alltså fantastiska aktier om jag hade bara hållit kvar dem. Men så förlorade jag, slutade investera där 2000. Och sen 2005 så pluggade jag. Vi träffades 2003. 2005 till 2008 så investerade jag igen. Och sen kom ju finanskrisen.
Men vi hade åtskilda ekonomier då.
Ja.
För vi hade ju vår student...
Precis, och sen så började jag jobba på mitt första företag och du doktorerade. Där hade vi inte så mycket och så läste vi där man ska börja komma igång och investera.
Ja.
Och där lånade vi ju typ ett par hundratusen och så vi spred ut på massa kassagrejer.
Ja, men jag har också ett minne någon gång då att jag ville spara pengar själv.
Ja.
Så där hade jag sett så att Akelius hade något sparkonto med någon bra ränta. Så satte jag bara in så 1000 spänn i månaden. Så här, vid slutet av året hade jag så 11 000 eller 12 000.
Ja.
Jag var så jävla glad över det.
Ja.
För att det var inte någon annan som hade gjort det. Utan jag hade själv liksom sparat ihop dem. Det är ju ett tips som man känner så här. Att man inte har kontroll över sina pengar. Eller man vet inte hur man sparar. Då ska man göra så.
Ja. Precis.
Spara över ett år. Liksom.
Ja. Mm. Ja, precis. Och sen Nej, men sen började vi någonstans, jag minns inte så mycket 2008 till 2013, men vi höll ju på med allt möjligt skit. Och där började du doktorera runt 2008-2009. Mm.
Ja, 2006.
Ja. Mm. Sen var du klar 2011 när vår äldsta föddes. Och där någonstans så började vi med indexfonder. För jag minns att 2014 satte jag upp Rikets sammansportföljen på Shareville. Och Shareville var inte, det var ju första gången man kunde publicera en portfölj offentligt.
Mm.
Så att där någonstans runt 2010 kom vi in på indexfonder. Men ja, och sen har det väl varit mer och mer övertygad att it's the shit, tänker jag om.
Mm.
Men gjort massa kassa grejer alltså. Bra. Ska vi ta här från Charlotte eller Totta? Jag hade tyckt det var kul att få höra mer om hennes vardagsekonomi. Hon har nämnt att hon å ena sidan köper second hand och å andra sidan köper färska hallon när hon vill. Så jag förstår att du har ett förhållningssätt där du väljer att prioritera. Men har du någon budget eller det låter mer som att du är sparsam och det får bli vad det blir? Eller får jag pusha dig för att använda pengar till det du egentligen uppskattar?
Ja, alltså vi handlade ju mycket på Myrorna när jag växte upp. Och det kan jag fortfarande uppskatta ju. Mm. Nu finns det ju Tradera och eBay och Sellpy och så. Jag gillar bara inte att betala fullt pris för kläder och skor. Alltså det känns som sånt slöseri. Det faller i värde direkt när man går ut från affären.
Mm.
Alltså jag klarar inte det. Det är om jag ska ha något speciellt. Och det är inte så ofta. Men hudvården och hårvården, det köper jag nytt så. Mm. Och hallon, när det finns liksom bredvid ICA för 45 kronor asken. Och Elsa sitter i lådcykeln och äter allihopa, så känner jag så här, det är värt det.
Mm.
Det är värt det. Men alltså jag är nog ganska sparsam på det viset att jag vill lägga pengar på vissa saker men helst inte på andra. Mm. Så jag hade inte haft Teslan.
Ja, du kommer ju häromdagen också. Du
alltså jag gillar att köra Teslan, men jag ogillar att den kostar så mycket pengar.
Mm.
Och jag hade nog inte haft huset heller.
Nej.
Alltså det är vissa saker som äter på mig att vi har de kostnaderna. Och sen samtidigt då så vill jag ju ha min hudvård och hårvård för flera tusen kronor i månaden. Så att det är så.
Jo, men är det
inte så? Det är jobbigt att ha en ekonomi där det äter på fel ställen liksom.
Ja, och det är väl sunt.
Mm.
Det är väl så, inte ens att det ska så det ska vara, men det är väldigt tydligt för dig vad som ger energi och vad som inte ger energi. Och jag börjar väl landa där också. Att vi har väl liksom skojat om det i forumet också, att vi är så här ofrivilliga husägare och vi kommer nog inte ha kvar huset resten av livet.
Nej.
Liksom, och sen är väl frågan så här, blir det bostadsrätt då eller blir det hyresrätt? Och jag börjar faktiskt nästan luta åt en hyresrätt.
Ja, vi får se var det landar. Mm. Det där med att man har kostnader som ändå är så, det är härligt med huset. Det är jätteskönt att köra Teslan.
Ja, men vi tycker inte det.
Jo, men jag tycker om att vi bor här, som alltså vi bor nära skolan. Alltså vi har ju det oerhört bekvämt ju.
Ja.
Och det är en jävligt jobbig process att flytta.
Ja.
Det är också sånt som gör att man bara, men vi stannar kvar.
Ja, men jag har sagt för mig.
Sen när man har gjort det kanske det inte var så himla jobbigt. Ja. Jag vet inte.
Jag har sagt för mig själv, så att, för att jag gillar ju så att energimanagement. Jag har sagt så här, vi bor kvar så länge barnen är små.
Mm.
Och sen flyttar vi. Alltså behöver jag inte lägga energi på det. Så jag säger så här.
Ja, okej, du lägger inte energi. Ja, men det är bra. Vi borde kanske samköra oss där. Ja, för jag lägger ju energi på det hela tiden.
Ja, jag don't. Alltså jag är så här, låt oss bo kvar 5-10 år.
Mm.
Sen vet vi inte liksom.
Nej, sen vet vi inte.
Så liksom 10 år så går ju
men det är bra för man ska nu samköra sina energier.
Ja, då går yngsta på gymnasiet. Då kan hon ta bussen eller cykla. Så här. Nu, ja.
Mm.
Ja, jag har pausat den frågan. Jag inser så här, vi bor kvar här 5 år. Sen kollar jag ibland så här på Hemnet. Eller jag vet att du står i någon bostadskö.
Ja, Heimstaden fick jag precis. Ja. En femma för 11 000 i månaden. Och så stod det så, hyresrätt då. Hyran är låg på grund av att lägenheten är sliten. Så tänkte jag, då är den nog rätt sliten. men det är ju, så är det.
Ja.
Mm.
Får Jan pusha dig för att använda pengar till det du egentligen uppskattar?
Nej,
det tror jag inte. Däremot har vi ibland en diskussion om det här med tidsfönster. Att jag kan vara så här, nej men låt oss åka på den här resan. Där du kan vara så här. Jag kan, när Karo är arg så kan hon säga, jag behöver inte allt, jag hade kunnat sitta i en tvåa om jag bara fått skriva mina...
Jag vill säga det också när jag är glad.
Ja. Mm. Så att, nej. Känner du att du har full koll på vår ekonomi eller skulle de vilja att det var mer uppstyrt på det vardagliga planet? Är det ett helt gemensamt beslut att inte försöka dra ner månadskostnaderna för att ni inte behöver det? Känner du att du har full koll på vår ekonomi? Lite läskigt.
Alltså, inte full koll.
Okej. Vad känner du att du inte har full
koll? Nej, men det är så. Jag vet inte. Nu vet, jag kan ju gå in på Avanza och jag kan och Nordnet och Lysa och jag kan se alla våra utgifter varje månad och får vi försöka lägga in dem i direkt och så, men känns ändå som att, men så har du ditt företag också ju.
Mm.
Så nej, jag har ju inte full koll. Alltså ett control freak skulle säga nej. Och det, så jag säger nej.
Ja, nej, men jag kan ju säga så här. Du har ju tillgång till allt. Så skulle du vilja, så du har ju tillgång till företagens konto på banken och du kan logga in.
Jo, men det kan jag göra, men sen så är det också så här. Vad ska gå till skatt?
Ja.
Vad är avsatt till saker?
Ja.
Det vet ju inte jag.
Nej, precis. Nej. Så där, och med företag, och det är dessutom inte att vi har bara ett företag, jag har ju flera. Så att då blir det en komplex situation.
Mm.
Men det är där jag menar också, det kommer komma ett avsnitt som vi har en tråd om på forumet. Det är två stora diskussioner som pågår i forumet just nu som jag gillar. Det ena är så här, vad händer om du dör? Avsnittet.
Ja. Ja.
Och sen har vi det med räntefonder. Så det är lite så här parallella spår. Men jag håller på med en sån här beräkning. Vad händer om jag dör? Till exempel, för först och främst har jag räknat där. Och exakt så här, okej, så hur kommer det se ut de kommande åren? Och sen håller vi på också med ett avsnitt som kommer så här, vad händer om man blir sjuk?
Precis, för det är två helt olika situationer.
Ja, och det var också en av de grejerna jag tog med mig från den här konferensen i USA. För att det var en rådgivare som, det var mycket finansiella rådgivare som pratade där. Och så var den en så här, ja men många har tecknat en livförsäkring. Liksom om man, eller så här, det är ett stort steg. De flesta har inte gjort det. Men sen finns det folk som är ansvariga som har gjort det. Men vad de inte ofta tänker på är att sannolikhet att man dör ändå ganska liten. Det är mycket större sannolikhet att man blir sjuk eller man blir påkörd eller någonting. Så att de pratade ganska mycket om disability insurance.
Mm.
Alltså handikappförsäkring. Och vi har ju inte handikappförsäkring i Sverige. Utan vi har ju
olycksfall, olycksfall. Men alltså är inte de ganska så små, eller vad ska man säga?
Nej, och det är det jag håller på att reda ut just nu. Men jag kan ju säga så här, om man tyckte så här, vad som händer när man är dör, när man dör är komplex. För det är så här, olika typer av omställningspension och barnpension och efterlevande pension och familjeskydd etc. Det är ingenting mot vad som händer om man blir sjuk. Och det har vi också trådar i forumet. Så här med, till exempel så här, jag har precis lärt mig att det är skillnad på sjukpenning och sjukersättning. Och vet, och folk är, jag märker ju nu så här, nu när jag lärt mig så ser jag så här, shit, folk använder ju det superfel, där sjukpenning är temporärt och sjukersättning är det som förr kallades förtidspension etc. Och det är helt olika regler och sen gäller olika försäkringar, så att det kommer olika avsnitt på det. Men det jag kan säga på kort sikt, så här, jobbar du, se till att du jobbar på ett företag med kollektivavtal. Alltså kollektivavtal och fuck it for the win. Alltså jag känner så här, jag börjar bli som vänster nu när jag blir äldre.
Men
bara så här, om man blir sjuk, så om man har normal lön på typ så här 37 000 som är snittlönen i Sverige, så skiljer det 10 000 i månaden på om du är på en arbetsplats med kollektivavtal eller inte. Mm. Alltså, och det är en sån grej jag tror de flesta inte har tänkt på. Så att, nej, men to be continued.
Alltså jag läste i någon bok för länge sedan. Då var det någon som var uppe i franska fjällen och så hade de en, alltså han var där många år tror jag.
Ja.
Och hade någon mountaineering-människa där som också var skidlärare som rökte jättemycket Gauloise.
Ja.
Och de kom och pratade om pengar vid något tillfälle och han hade ju inget sparat, den här skidläraren och bergsguiden. Och sen så slutklämmen då i hela den här historien var så, ja det var nog lika bra att han dog sen. Av sitt rökande, för han hade nog inte haft någon härlig ålderdom. Alltså han dog ganska ung liksom av det.
Ja.
För det hade inte sett bra ut för honom.
Ja.
För att jag tänker på det ibland. Så, shit, alltså, antingen så röker man eller så... Mm. Nej, men du vet, alltså, i mitt huvud kan det bli väldigt så svart eller vitt.
Ska man röka så gäller det fan leva livet fullt ut.
Rök ordentligt,
och sen dör,
spara inget.
Och sen dör innan på.
Ja, nej, men man ska inte skoja om det. Men det var en sån historia som bara jag kommer ihåg. Liksom, ja. Så.
Och återigen, svenska systemet. Alltså, vi ska, alltså, det är så lätt, det är så många trådar också som man ser på nät. Så bara, Sverige håller på att gå åt helvete och Sverige är kast. Nej, alltså så här, Sverige är fantastiskt. Vi har fina välfärdssystem. Betyder det att de är perfekta? Nej. Men alltså så här, det där hade ju inte hänt i Sverige. Även om du inte har sparat så kommer du ha en okej.
Okay. Yeah.
Inte en fantastisk, men okej okay situation både om du blir sjuk, om du blir gammal etc. Så att du har tak över huvudet. För det var också en sån grej, konferensen var i Washington. Jag bodde liksom i relativt fint område, bodde nära National Mall, Georgetown, alltså i sydvästra Washington, nära Vita huset och de. Så här, utanför så var där liksom hemlösa som bodde i tält.
Utanför
hotellet.
Ja, utanför hotellet.
Och i området. Och det var ändå så här, i Georgetown, alltså i universitetsområdet etc. Du vet, folk bor så här, sover i trappuppgångar etc. Och det ser vi ju inte i Sverige. Och jag vill verkligen inte ta bort, för jag vet ju hur folk till exempel kämpar. Jag vet till exempel, vi har en tråd med vad händer när man får 100% sjukersättning. Det är inget fett liv. Alltså som Melva nu som fick något så här beslut och så var så här, jag vet det, jag kommer tappa 1000 kronor, jag vet inte om jag kan bo kvar. Så att vi har båda sidorna, men det är liksom inte hemlöshet.
Det är inte åt det extrema hållet i alla fall.
Nej. Men det kommer minst 2 avsnitt. Jag har faktiskt till och med ringt till ett försäkringsbolag och sagt så här, vet vad, ni får faktiskt komma här och prata om...
Jag hörde det samtalet delvis och de var väl positiva.
Ja,
liksom.
Precis. Sen så var där också så här, du har ett viktigt perspektiv i podden. Att du kompletterar. Så det är många
fint.
Som var väldigt liksom, positiva.
Ja, tack.
Men jag tänker vi kan ju ta, alltså så här, om man vill göra den här kliniska life run, alltså där är 3 A4 sidor med frågor.
Ja, det är rätt många frågor.
Men vi kan ta någonting. Så här, vad hoppas du att folk ska minnas om dig?
Ja, det är en jättebra fråga. Men jag tänker inte att jag kommer bli ihågkommen av superduper många människor, utan jag vill bara att min familj liksom ska komma ihåg så att jag kommer ihåg när vi bakade med mamma och vi hade sådana fina vardagsminnen liksom.
Mm.
När mamma och jag var i Göteborg eller sådana saker. När man gjorde saker tillsammans och man hade goda samtal, tänker jag.
Mm.
Med familjen och vänner. Sen så är jag ju med i denna podden. Det kanske blir ihågkommen av fler. Men
jag kan trösta med Morgan Housel, du vet han som skrev den här Psychology Money. Han har kommit med en ny bok men, som vi ska prata om. Men han skrev i en av sina senaste nyhetsbrev så här, ingen kommer minnas det om 100 år.
Nej, så är det ju.
Så att
man får ju liksom, men det tänker jag att man får satsa på att ens familj, barn och barnbarn får med sig, alltså de behöver inte ens komma ihåg så mycket.
Nej.
Alltså några generationer framåt, utan bara att man har gett någon slags trevlig vibe liksom till släkten som fortplantar sig generation för generation. Alltså det hade varit fint om man bara kunde ge något sånt. Nej, men som vi pratade om det här med möjligheter och vara lite gränslös och vara att världen är till för mig och så.
Ja, ja absolut. Bra. Finns det saker du hade velat göra annorlunda i ditt liv?
Ja, men jag har ju funderat över och ångrat kanske att jag doktorerar, men nu ångrar jag inte det längre. Alltså jag vet inte, ju äldre jag blir desto mer tänker jag så, men det har nog blivit som det skulle.
Mm.
Eller vad säger du?
Ja, absolut. Nej, jag har ångrat
inte ditt liv.
Nej, men jag ångrar inte heller. Jag har 2 frågor som jag ibland funderar på, men det är inte som att jag ångrar dem. Utan den ena frågan är så här, vad hade hänt om jag inte hade läst teknisk fysik som jag egentligen inte trivdes, utan att jag hade läst data eller ekonomi? Och om jag hade tackat ja, typ tagit det där McKinsey-spåret som jag var på väg att ta.
Du har haft lite sådana fork in the road eller revolving doors eller vad man kallar.
Ja,
så att, flera så, gånger har du haft sådana.
Ja, så McKinsey-spåret har jag ibland funderat på så här, men vad hade hänt om jag hade gått det spåret istället?
Ja.
Och sen kan jag också så här efterhand vara så här, jag var ju på väg att bli antagen till tolkskolan. Liksom, när jag mönstrade för att liksom, inte liksom, ett för att jag hade hyfsat lätt i skolan, men två, mina föräldrar var från en öststat. Vad är det tolkskolan gör? Jo, man lär sig ryska. Så jag hade liksom så här, då kunde jag flytande tjeckiska.
Det var
nog också
för att du var intelligent, John.
Ja, men då kunde jag flytande tjeckiska, vilket inte är jättelångt från ryska.
Nej.
Så att, men jag fattade inte vad det... Men det, så att det
nej, du förstod inte, de förklarade inte att du kunde bli förhörsledare och sånt coolt.
Nej, exakt.
Alltså sånt coolt.
Och man märker att det är många sådana som man till exempel så här, man ser som är typ kända eller framgångsrika i Sverige, så är det många som har ett McKinsey-track eller de har där tolkskolan.
Varför är det så? Är det för att man har... Alltså för att man från början hade någonting,
ja.
Eller för att man i tolkskolan eller på McKinsey...
Man träffar andra och bygger nätverk.
Ja, men är det inte också för arbetsmoralen? Är det ganska hög?
Jo.
Så att man får shit done? Liksom.
Och sen har du de människorna i ditt nätverk och så hjälps man åt.
Mm.
Jag märkte det som häromdagen, Lars Kamforms, som är så här känd professor. Han har varit på tolkskolan. Han CV:n, Christer Gardell har jag för mig, började på McKinsey. Etc. Så att, ja. Nej, men det är väl sådana jag ibland tänker på. Men sen är jag så här... Nej, mitt liv har blivit mycket bättre än vad jag någonsin har trott. Så jag är liksom tacksam. Och jag gillar det du sa, att det har nog blivit så som det skulle bli.
Ja, det har nog blivit som det skulle. Och det skulle man nog, med risk för att sticka ut hakan, så tror jag man skulle kunna säga det om nästan alla liv.
Ja.
För att, och nu har jag ju haft mitt andliga år här och tänkt att nu är det inget för mig längre. Så att jag är inte så new agey.
Karos häxprojekt är slut nu. Det var mycket så att tarotkort och meditation.
Det är inte helt slut, men det är åtminstone i vilande och det är inte min crowd liksom.
Alltså, vänta, förlåt. Vi måste ta det. Många som har undrat om detta i forumet.
Men kan jag inte bara få säga klart? Jo. Vi kan ta det med häx sen.
Ja.
Jo, så jag tänker inte så supermycket att man ska lära sig någonting i livet som man tar med sig till nästa liv. Jag tänker inte så, utan jag tänker att man kanske bara kan lära sig rätt mycket i detta livet.
Ja.
Och göra det bästa av det, även om man har mördat någon, tror jag man kan göra det.
Okej. Okay. Ja.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Och kanske finns det ett annat liv sen som väntar därefter, där de frågar sig, vad lärde du dig? Eller titta här, alla bra grejer du har gjort. Ja. Det var det jag ville säga.
Okay.
Så vad var frågan nu då?
Jo, men det är många som har velat veta. Så här, råkar ju skriva i chatten så här, jag är ensam hemma med barnen, Karo är på häxkoll. Och sen fortsatte jag skriva och folk bara, oh wait, what? Så du får
jo, men det var väl också en del av det här andliga året.
Ja, ditt projekt.
Som jag tänkte så att det kanske också kan komma till nytta på något vis. Med att man får se nya saker som man, jag är aldrig i de sammanhangen liksom.
Ja.
Nu, jag vet inte vad jag tar med mig än så länge. Men som du sa, när man åker utomlands eller när man är på någon konferens eller något, så ser man helt andra saker.
Man bara kommer ur sin bubbla.
Ja, så då kände jag så när jag kom tillbaks från häxkollet att...
Du får beskriva vad det
är
för något.
Ja, det var väl liksom lite olika sådana här ceremonier som vi gjorde.
Ja.
Någon månskensceremoni. Alltså det är mycket sånt chanting och att man ska komma i kontakt med sina förfäder eller med sitt andliga team som kanske är...
Ja.
Någon gammal mormor som vill hjälpa en liksom, eller något. Ja.
Men det
eller med sig själv.
Ja.
Med sig själv, att läka någonting i sig själv. Och det kan man göra andligt, eller man kan gå till en terapeut.
Mm.
Det som jag förstod när jag var där på häxkollet, för vi gjorde en bastusceremoni där vissa bröt ihop liksom, och grät, och jag grät.
Mm.
Det var när hon som ledde ceremonin sa så, ja, och vi alla älskade för de vi är. Och jag bara...
Ja.
Så tänkte så, det var intressant, för tydligen så har jag någonting där som behöver läkas liksom.
Ja.
Och så tänkte så, vi är nog alla här för att läkas.
Ja.
Och då var häxkollet en sån grej som folk åkte på, för det var en vibe liksom som funkar för dem, att läkas i den omgivningen.
Ja, jag tycker det är jättefint.
Så jag tycker det är fint så.
Ja.
Och sen så ska jag ju säga så här, att jag trodde ju att häxor både manliga och kvinnliga och shamaner och så, att de är liksom inriktade på det här det är liksom inte hälsosamma i livet, men ändå det som är wholesome och liksom som hjälper oss att vara levande och energiska och liksom i vårt bästa energiläge liksom.
Mm.
Men jag har nu aldrig sett så mycket chips och Coca-Cola och andra sorters snacks inom citationstecken. Snacks för mig är så nötter, banan, kanske russin.
Mm. Ja, men du så här,
jag är väldigt hälsoinriktad. Det är så jag når min högsta energivibe och mår bäst. Och så tänkte jag, shit, alltså vilken sån
dissonans
för mig här, att jag kommer till sån, jag kommer prata med människor som lägger tarotkort för att komma i kontakt med liksom sitt syfte eller sin intuition och sen och gör salvor liksom för att man inte ska bli myggbiten eller för att läka sår och så. Men ändå så sitter de sen och äter chips och dricker Coca-Cola och har liksom stora problem med sin menstruation kanske eller något annat. Så tänkte jag, det var svårt för mig att få ihop dem, och det är nog inget konstigt egentligen. Det är bara jag som har svårt. Jag som har svårt att få ihop det, för att jag är så här, häxor, det är sådana som är hälsosamma.
Ja, men det handlar om din förväntning.
Och det är de kanske inte alltid på det sättet som jag förväntar mig.
Ja, men precis. Det är ofta där det handlar om så här förväntningar.
Liksom.
Men det är som jag var på Boggelhead-konferensen.
Mm.
Och bara så här, folk är skitgrymma, de har sparat. Alltså, så där, det var ju förmodligen den rikaste procenten i USA.
Ja.
Liksom. Och sen var de så här, jag berättar inte för mina barn hur mycket pengar jag har. Eller jag använder inte pengarna liksom, för att göra mitt liv rikt.
Men fick du en dissonans då? I liksom hur du...
Nej, men för mig var det inte så mycket dissonans. För mig är det så här, nej men så här vill inte jag ha det. Och sen så släpper jag och så är jag så här, folk får göra vad fan de vill. Mm. Liksom. Men jag tycker ju att jag blir alltid fascinerad. Liksom, så att säga, jag kan ju skratta lite åt det.
Mm.
Alltså det var ju ändå så här on brand, att det är så här Boggelhead-konferensen, så var den på Marriott och så har de naturligtvis förhandlat för en normal taxa på Marriott, det är $450 per natt, och de har naturligtvis fått ner det till $120 per natt. De var så nöjda. Och du vet, alltså, allt som var gratis
och det är ändå
bra.
Människor som har massa pengar.
Hotellet
hade kunnat säga så, men så ni har en ekonomikonferens.
De är miljonärer. Alltså typ alla som var, och det var inte så här svenska miljonärer, dollarmiljonärer.
Ja.
Och du vet, det var en som jag vet så hade skrivit böcker. Alltså så här, det var så roligt, jag tog några selfies och sen skickade några av dem till Patrik på Lysa, som har grundat Lysa, så var så här, och bara så här, du är typ den enda som kommer fatta vem detta är och varför detta är kredit. Och han bara så här, ja det är small crowd. Och bara så här, och du var så här, vem är det? Och bara, men det är Christine Benz, eller detta är William Bernstein, eller detta är Paul Merriman, etc. Alltså, yeah. Och det är ändå så här folk, jag vet, den en åtminstone hade skänkt massa miljoner till sitt gamla universitet för att få som Paul Merriman House of Personal Finance.
Mm.
Men du vet, så här, när man pratar med honom eller de andra så kändes det inte som så här, ja ni har mycket pengar men ni har inte så ett rikt liv.
Nej, liksom. Nej.
Och det fattar man, för många hade sådana historier, så här, men vi hade inga pengar när vi var små och jag bestämmer att jag ska aldrig hamna i den situationen. Men det är ju ett skifte man behöver göra. Liksom.
Ja, och jag skulle säga så att man behöver ju inte vara entreprenörig och gränslös och liksom möjlighetssökande
för
att man blir rik eller att man skaffar sig mycket pengar. Det är inte samma sak.
Nej, och återigen, detta är inte något rätt eller fel, sant eller falskt. Detta är bara vårt perspektiv på livet. Mm. Att jag personligen tycker att pengar är ett dåligt mål. Mm. Jag tycker att pengar är ett verktyg, en resurs som ska användas. Men det håller inte alla med om och behöver inte hålla med om, och vissa mår jättebra av att samla pengarna på hög.
Mm.
Säkert flera av dem som var på den konferensen.
Mm.
Men jag har en annan syn.
Mm.
Ska vi ta sista två, tre frågor här?
Mm.
Vad är du mest stolt över?
Ja. Yeah. Jag är stolt faktiskt över mig själv.
Ja.
Alltså, kan vi klippa det?
Nej, berätta du.
Nej, men kommer väl kanske lite med åldern. Man kan ju vara stolt över att saker jag har åstadkommit eller mina barn och så. Men jag är faktiskt stolt över mig själv att jag aldrig ger upp.
Ja.
Även om saker tar lång tid så ger jag inte upp. Mm. Jag är en sån maratonlöpare, tror jag.
Du har, Karo har sprungit maraton.
Ja, det var länge sedan. Men mentalt sett så tror jag att jag är en maratonlöpare. Och sen så finns det saker som jag inte är så stolt över. Att jag liksom
har
vissa svårigheter och sånt där med människor. Men jag är stolt över att jag är smart.
Ja.
Mm. Och det kan jag också säga att jag har tänkt jättemycket över. Att kan man ens hjälpa vilken IQ man har? Alltså det är ju också en sån sak som kan göra att man kan... Alltså skapa sig möjligheter och lycka i livet och kanske också pengar. Men tänk om man har lågt IQ.
Mm.
Kan man ändå liksom skapa sig möjligheter och lycka i livet? Jag hoppas att det är så.
Ja, jag tror absolut.
Jag hoppas också att det är så. Mm.
Pam, pam, pam. What are your fondest memories of your children? Vad är dina...
Ja, men det finns lite olika sådana där. När de föddes, kommer jag ihåg. Hyfsat väl när de sov så bredvid mig i sängen. Och då brukar jag alltid ta foto. Brukar jag alltid två tillfällen ta foto på dem när de ligger och sover första natten där.
Mm.
Typ när man får dem på bröstet.
Mm.
Det kommer jag ihåg. Alltså nu är det så svårt att komma ihåg sådana saker som jag brukar tänka så. Ah, det var fint.
Mm.
Men det är sånt jag kommer ihåg. Best,
ja.
Liksom.
Ja.
Mm.
What can you tell others about living and dying? Vad kan du berätta för andra om att leva och att dö?
Mm. Jag tror man ska ta väl hand om sig.
Ja.
Då får man ett bra liv också.
Ja.
Hälsomässigt alltså.
Mm.
Ta hand om sig, träna, ät bra, ät premiummat om man kan. Ät inte skit, drick inte sockrade drycker. Alltså du vet, det säljs mer och mer för varje år.
Mm.
Och undvik sjukdom, ja. Och så ska man skriva ner saker man tänker. Det kan jag faktiskt säga att Jordan Peterson gjorde bra.
Mm.
Han hade ju någon reklamfilm i början där innan han gick på scenen. För något program han hade med sin son som hette Essay. Och då han menade så, om man... skriver ner vad man tänker så får man ordning på tankarna.
Mm.
Och det håller jag helt med om. Det är verkligen både det man tänker som rör sig i huvudet och det man vill eller liksom i efterhand såg. Det är så, vem var det som sa det? The unexamined life is not a life worth living.
Okay.
Mm. Och jag vet, det kanske inte alla som vill skriva ner vad de tänker, men det är som terapi.
Mm. Ja, men du gör ju det. Du skriver ju nästan varje dag. Så här. Ja. Ibland bara så här löst.
Bara så vad som kommer. Liksom. Oftast är det ju... I början är det så. Jag är trött och vill ha kaffe. Jag hatar regnet. Eller jag hatar den personen. Ja, så lågt är det. Och sen så går det över.
Men vad var det? Morning Journal? Eller
ja, Morning Journal. Det är Julia Camerons bok. Ja. Artist Way heter den.
Ja.
Och då kommer man mycket så i kontakt med sig själv och det kreativa.
Mm.
Det är nu den bästa boken faktiskt för det, tycker jag.
Mm.
Mm, men jag tycker man ska ta hand om sin hälsa. Och försöka komma i kontakt med sig själv.
Mm.
Ja, då tror jag det blir bra.
Ja.
Yeah.
Bra, sista frågan. Och som sagt, jag kommer ge förslag på de här frågorna som man kan prata, så behöver det inte vara så här lite all over the place som idag. Hur skulle du vilja spendera resten av ditt liv?
Jag vet inte. Alltså det är en supersvår fråga ju. Kan jag inte bolla tillbaka den till mig? Vi har det ju jättebra som vi har det.
Ja.
Men jag förstår också att jag behöver kanske utvecklas i mitt skrivande, som jag också gör liksom lite så på fritiden. Ja, skriva mer kanske.
Ja, jag tänker ju att...
Jag skulle kunna skrivit mer,
ja.
Men istället sätter jag på tvättmaskinen.
Ja. Ja, där har du ju din utmaning.
Jag har en utmaning då.
Ja. Mm. Men alltså, så här, jag tänker att... Nej, men jag, så här, jag hade varit, eller kommer vara supernöjd om vårt liv fortsätter som det är nu. Det behöver inte bli bättre.
Nej, det behöver faktiskt inte bli bättre. Nej.
Jag har ingenting att säga om bara. Nej. Så här, bibehålla detta vi har. Jag kan till och med tänka mig skala ner. Alltså som du säger, skala ner bilen, skala ner boendet. Alltså komma med till den där kärnan, som du säger, vad är det som är viktigt. Sen lyssnade jag på någon så här miljardär som jag tyckte det var så fint. Han sa så här, mitt mål är att mina barn och barnbarn ska vilja hänga med mig när jag blir gammal.
Ja, det är fint.
Och jag var så här, fan det är...
Det kan vi adoptera.
Det snor vi. Alltså att, jag menar, och sen gillar jag också det som Niklas sa till mig, så här, att vet, fråga sina barn så här, hur går det för mig som förälder? Alltså upplever du att jag har tid för dig?
Men tror du barn vågar svara ordentligt och sanningsenligt?
Ja, Freja var brutal.
Vad sa hon till dig?
Ja, hon sa så här, ja det tycker jag. Och sen sa hon, så minns jag inte, hon sa något jobbigt som jag har förträngt. Men jag var så här, okej, okay, nej jag ska tänka på det här. Ja, men Freja är orolig att jag ska dö.
Fått någon sån dödsångest nu.
Ja, precis. Så att det var någonting där med det. Men nej, men så tänker jag att gärna. Och sen brukar jag apropå ditt skrivande, alltså nu kan jag säga det så att det blir on the record. Folk brukar ju säga att jag är den duktiga där som har talang. Men jag tror ju så att, vet, jag kan jobba här i 20 år för att vi ska ha det bra ekonomisk frihet. Och jag lovar så här, sen kommer du en dag dunka in den där jävla boken. Och så kommer det bli så här, ja, det spelar ingen roll vad du gjorde i 25 år för att det blev så en bästsäljare. Och så är det så här, det kommer ge mer än vad du gjorde
med
25 år.
Men Jan, det skulle ju jätteskönt väl? Ja, det skulle vara så, alltså jag hade varit helt galet lycklig om jag hade kunnat bidra så mycket till vår hushållskassa.
Så att vi får se, för att jag har ju alltid sagt så att jag tror att det är du som har potentialen egentligen. Jag spelar rätt nära min maxnivå, men medan du har lite så här lallat runt liksom. Men
ja, lallat runt har jag väl kanske inte riktigt.
Nej, men du vet vad jag menar, med all kärlek menar jag det. Mm. Snyggt. Jag tänker att vi ska runda av. Vad tänker du? Någon så här kort reflektion?
Nej, men det var ganska roligt att bli intervjuad. Vad är roliga frågor?
Ja.
Ja.
Ja, men bra.
Det känns ändå som att vi skrapar lite på ytan också.
Alltså grejen är så här, där finns...
Vad tänker du? För du hade många frågor, men vi hann ju inte med allihopa. Eller vi hann kanske inte så många på den här kliniskt utformade frågorna.
Precis, jag skrev ju ut här från Continua Hospice så här... Och då har de 15 frågor om childhood, 15 frågor om adolescence, 15 frågor om för vuxen, 15 frågor på older adulthood, sen general question. Du, alltså vi måste ta en fråga till här. Denna var ändå rolig. Om ditt hus brann och du fick ta med dig tre grejer, vilka skulle de vara?
Jag får ut dem människor då.
Ja.
Ja. Jag vet inte om de har någon kopia av mitt diplom från universitetet. Ta med den ramen. Nej, jag hade inte tagit med det förmodligen. Jag vet inte, min dator tror jag.
Ja.
Nej, för den behöver jag inte heller, för jag har allt på Google Docs ju.
Ja.
Alltså, och kassaskåpet. Det är brandsäkert, eller hur?
Ja.
Ja, nej, det finns nog inte så mycket.
Ja.
Det finns nog ingenting faktiskt som jag skulle behöva ta med mig.
Nej, men så här, det är för att du har det på nätet.
Telefonen.
Ja, men det är för att du har det på nätet. Men det skulle vara att dina skrifter, det du skriver är viktigt för dig. Foton är viktigt för dig.
Mm. Vi har inte så mycket foton.
Jo, vi har Google Fotos.
Ja, men det ligger ju i molnet.
Ja, men precis. Men jag menar, nu har vi ju löst det genom att vi har saker i molnet. Men det som är viktigt för dig är dina skrifter, det du skriver, dina anteckningar, foton. Ja, liksom.
Jag vet, varför säger du foton till mig? Är det för dig?
För mig är det definitivt fotot.
För mig. För mig är det inte så. De ligger ju i molnet ju.
Jo, men om de inte hade, jag säger så, om det inte hade legat i
om
molnet.
Om det inte hade legat i molnet, ja, kanske då hade det varit viktigt.
Ja, bra.
Vad hade du tagit med dig?
Ja, men jag säger ju det. Datagrejen.
Foton och datagrejen.
Ja, precis. Ja, men så här, det finns, jag tror vi får utforska detta i ett fler avsnitt. För här finns ju jättemånga roliga grejer så här. What do you think are the secrets of a meaningful and happy life? Vilka råd skulle du vilja ge till föräldrar? Vilka råd skulle du ge till tonåringar? Vilket är det bästa rådet du någonsin har gett?
Alltså det är så svårt att komma på. Ja, men, alltså jag tror jag hade låtit som en idiot som ska ge bort någonting.
Ja, men det är därför man ska fundera. Alltså detta görs ju inte på 20 minuter.
Nej, det
på
gör
ett
det verkligen inte. Nej.
Detta görs ju under flera dagar med någon. Men det är ganska roligt. Alltså det är ändå så här frågor där det blir ett värdigt samtal kring.
Ja, det så, är det ju. Så absolut.
Så att det tycker jag. Så vi får fundera på om vi ska bjuda in min mamma, så får vi välja ut några sådana här frågor till henne. Så får vi kanske ge dem i förskott.
Ge dem i förskott, ja.
Snyggt. Du som lyssnar, tack så hemskt mycket för att du hänger med
oss. Tack för alla frågor.
Ja, tack Index Queen och ni i forumet som tog initiativ till detta avsnittet. Hoppas att ni är nöjda och sen får ni återkomma med fler frågor. Tack så mycket.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.